Jag har nog varit här förr, men för den som inte vet så vem jag är, så heter jag André Gribenberg. Jag är född 12 juni 1994, så får ni räkna ut hur gammal jag är. Nej, jag skojar. Jag har inte ålderskris, även fast jag har blivit 30. För vissa kanske tycker att det är ungt. Men jag börjar känna att jag tycker åtminstone att åren börjar nog ta på redan. Nej, hörni, jag har förstått att ni har haft en bibelläsningsplan under sommaren här i församlingen. Visst stämmer det? Är det någon som har följt bibelläsningsplanen? Det var lite glest. Men jag frågar så här. Är det någon som har läst åtminstone någonting den här veckan? Oj. Okej, då var det fler händer. Ni har läst Apostlagärningarna, visst stämmer det? Åtminstone om ni har följt den plan som församlingen har lagt ut. Och jag ska inte beröra Paulus hans rättegång. Men vi ska gå till Apostlagärningarna kapitel 28. Och före jag läser det här så vill jag säga en sak, att den här predikan så är minst lika mycket för mig som den är för er. Det vill jag klargöra. Och någonstans har jag hört att en bra predikan, så är då predikanten predikar också till sig själv. Eller jag är ute och cyklar, jag vet inte, så det stämmer här. Men bara så ni vet att här jag predikar så berörs jag också av. Jag vill inte stå och prata tomma ord. Yes. Men Apostlagärningarna 28 från vers 1. När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva. Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. Och så pausar vi här. Det är intressant hur snabbt det här människornas åsikt om vem han var skiftade. Intressant här är också att Paulus händer var ju också det som fick vara med och be för de här människorna och hela och bota dem. De kom ju dit allihopa som bodde där och han fick be för dem som var sjuk. Men det här bibelstället, jag har några punkter som jag vill dela utifrån det här. Och det här är inte en, det kommer inte vara en, vad ska jag säga, en bibelhistorisk läsning om dess innebörd och så vidare. Men jag har några punkter som jag vill lyfta från det här. Och första punkten så är att vår eld för Gud är till den grad vi klarar av att övervinna ursäkter. Att vår eld, alltså vår passion till Gud, är till den grad vi klarar av att övervinna ursäkter. Att brinna för Gud, att ha en eld för Gud, så handlar inte om karaktär. Det handlar inte om en speciell gåva. Inte någonting som vissa människor enbart har. Utan det handlar om att vi klarar av att övervinna ursäkter. Och varje person som inte brinner för Gud vill oftast ha en eld. Men skillnaden på dem som brinner för Gud är att de lever i sina ursäkter. Skillnaden på de som inte brinner och de som brinner. Och kanske jag tycker att jag är lite rak nu så det är direkt i predikan, men må så vara. Men för det här tycker jag är viktigt. Att brinna för Gud som de här ursäkterna. Så vi kan ha egna ursäkter. Samhälle har ursäkter. Varför vi inte skulle ha vår tro så passionerad. Människor runt omkring har ursäkter. Och så har vi en fiende som kommer med ursäkter. Och vad är de här ursäkterna? Ja, jag vill dela tre av dem som Paulus också fick erfara. Det kanske inte var ursäkter för honom, men som vi kan ta utifrån den här berättelsen. De tre ursäkterna som kan vara en storm, kan vara skeppsbrott och kan vara regn. Och en storm, om du har en storm i ditt liv, så kan djävulen använda den här stormen för att få dig att inte brinna för Gud. Han kommer kanske med lögnerna om att varför skulle du bry dig om Gud om han inte ens har räddat dig från den här stormen? Att se nu hur mycket här stormar och är på gång i ditt liv, att varför skulle du bry dig om Gud? Men vi måste förstå att det finns stormar som Gud räddar oss ifrån. Och så finns det stormar som Gud vill ta oss igenom. Och på samma sätt så, här, så är det här. De stormar som Gud vill ta oss igenom, så kanske är hans sätt att rena oss. Att forma oss. Det kanske var bara en dusch som vi behövde gå igenom. Och som sagt, djävulen så vill absolut använda, han kommer med lögner och säger att den här stormen så hindrar nog dig från att följa Gud. Och hela mitt liv, eller i princip hela mitt liv, så har jag varit haft sjukdomar som har präglat mitt liv. Och så sent som bara för några dagar sedan så blev jag attackerad om det här. Psykiskt och fysiskt, att med tankar om att varför ska jag ha de här sjukdomarna? Varför är jag som behöver som gå igenom det här som är jobbigt? Och varför är det inte någonting som hjälper hur jag än försöker ta itu, lev hälsosamt och så vidare? Och varför kan inte Gud hel mig? Och jag brottas än idag med de här frågorna. Jag tror på en Gud som kan hel. Men jag brottas med frågorna. Men trots det här så vill Gud använda mig. För han är så mäktig så han vet, och han är trygg att han vet att fast inte jag blir helad så kan han använda mig. Och det här är en sak som vi kan snubbla över, som gör att vi inte riktigt brinner för Gud. En storm som vi snubblar över. Och Paulus, så han var inte heller skonad från den här stormen. Som vi läste om, det led skeppsbrott, eller här kom en storm och det led skeppsbrott. Och så behövde simma i land. Men Paulus var inte heller en mindre Guds man, fast han fick genomgå den här stormen, jämfört med lärjungarna där Jesus stillade stormen. Så som jag vill säga, att låt inte de stormar som Gud inträder dig ifrån släck din eld. Skeppsbrott. Vad är ett skepp? Ett skepp är någonting som tar oss från A till B. Det är någonting som håller oss flytande på vattennivån. För en del av oss så kan ett skepp vara vår familj. Det är någonting, om vi har haft en bra familj och en trygg uppväxt, så är det en trygghet. Kanske det var om vi har fått en moralisk grund och vi känner oss trygg. För andra så kan det vara ett äktenskap där vi kan känna ett lugn, glädje, kanske få uppleva kärlek, eller kanske. Det är ganska självklart. Hoppas jag. Men för andra så kan det också vara ett arbete, ett företag. Man har en ekonomisk stabilitet. Man har någonting som ger hus och mat och kläder åt familjen. Man är skyddad från fattigdom. Men vad händer då några eller någon av de här lider skeppsbrott? Och det går sönder. Vad händer? Om det som du hoppas på skulle ta dig från A till B går sönder. Och djävulen så använder det här skeppsbrotten för att få din tro att lida skeppsbrott. De som lider skeppsbrott, så ofta så blir man kanske utbränd, man blir besviken och så börjar man anklaga Gud att varför har det här hänt? Och jag tror att i en del fall så kan Gud tillåta saker att hända för att han har någonting annat planerat. Då Gud slutade att ge manna åt Israels folk, så var det inte för att han var arg på dig, för att de hade syndat och gjort fel, utan för att han förberedde dem för att få mjölk och honung. Och ibland så tror jag säger ibland, så kan Gud ta bort vissa saker för att han har förberett någonting annat. Får vi in på lite framgångsteologi, men det är kanske bra. Nej, absolut inte. Men det som jag säger att Gud är inte ansvarig för skeppsbrotten, men Gud har även en plan i skeppsbrotten. Jag vill bara kort del från mitt eget liv. Så för 1,5 år sedan så fick jag ett jobb som jag var oerhört tacksam över. Jag var oerhört glad och jag var i princip mitt drömjobb. Men det slutade inte bra. Efter ett år så fick jag slut. Jag blev orättvis behandlad då. Jag frågade mig många gånger att vad var det som hände? Att varför behövde jag att först få jag ett drömjobb och sen så miste jag. Och det tog jättehårt på mig. Jag blev i princip utbränd efteråt. Men jag säger inte att det var Gud som tillåter henne. Det kan ha varit. Men jag vet också att Gud hade en annan plan. Gud hade en annan plan. För han hade en annan kallelse, en annan tanke för mitt liv än det här som jag har tänkt som drömjobb. Här ska jag snart få stiga in i. Men det som djävulen använder för att få oss bort ifrån Gud, det som får oss att lida skeppsbrott, så kan Gud använda till någonting gott. Samma sol som härdar lera smälter också is. Samma utmaningar och problem som ödmjukar vissa folk, så gör andra hårda inför Gud. Och jag tror absolut på att det som djävulen vill få oss att lida skeppsbrott, så kan Gud använda till någonting gott. Alla problem så borde vi använda till en fördel. Saker och ting som får mig ner på knä är bra. Saker och ting som gör mig beroende av Gud är inte en fiende, utan är bra. Och Gud är mäktig nog att återanvända saker och ting för att han ska få ära och här till fördel för oss. Liknelsen om vingårdsarbetarnas lön I Matteus 20, för de som inte kanske har läst det, så finns det en berättelse. Och berättelse om en bonde som gick ut tidigt på morgon. Han behövde arbetare till sin vingård. Så han gick ut tidigt och sökte efter människor att samla in. Och så träffade han några personer på morgon. Och de dealar och funderar, okej, vad ska vi komma överens om för lön? Så här mycket vill vi ha. Så då kom de överens om att ja, det här dagsarbetet, så här kostar en denar. Okej, så fick de sätta igång och jobb. Så står det att efter en stund så gick den här bonden ut på nytt. Och träffade några andra människor som så att de var sysslolösa. Och han sa och det att jag ska ge er en rättvis lön. Att gå och jobb så ska jag ge er en rättvis lön. De delar inte om det här lönen, utan han sa bara att fara iväg och jobb. Och så står det att han gick ut igen vid sjätte och nionde timmen och gjorde samma sak. Även vid elfte timmen. Och det som han såg det, så sa han bara att gå också ner iväg och till vingården och jobb. Sen då de skulle få sin lön, då dagen var slut, så sa den här bonden åt sina tjänare att gå ut och betala det här som har jobbat. Men börja med det som kom sist. Och ge en denar åt allihopa. Och det som kom först, så börjar ju nog, hej, vad är det här? Det här är orättvist. Att varför ska de här som kom sist få samma lön som vi? Det är ju bara jobba en liten stund. Vi har ju slitit hela dagen. Och jag kan säga med säkerhet att jag skulle ha sagt samma sak. För om det är någonting jag avskyr, så är det orättvisa. Jag totalt hatar orättvisa. Att någon ska bli orättvis behandlad. Speciellt då det gäller mig. Men vad den här bibeltexten har också ett annat budskap. Men som jag också vill säga till er är att vi ska inte kämpa för rättvisa i våra liv. För då du möter någon som har en förmån, så spelar inte rättvisa någonting. Och jag skulle hellre ha orättvisa och förtröst på Gud som har en förmån, en favör. Och livet är inte rättvisa, kan vi bara konstatera. Men om vi förlitar oss på att kämpa rättvisa, så kommer vi aldrig till få uppleva en Guds favör. Och Bibeln säger så här att om vi lär oss att leva och förtröstar på Gud, så får vi det som Bibeln säger, att sorg ska få vändas i glädje. Och att gråt omvänds till jubel. Och det står senare i de här apostlagärningarna att Paulus hittar sen ett skepp. Och stormen slutar. Och på samma sätt så kommer även din storm att sluta. Den tredje ursäkten som djävulen använder för att hindra oss från att ha en eld för Gud, så är regn. Och regn som kanske är den här mest logiska ursäkten. Att varför ska vi göra upp en eld och regnar? Regnet så släcker ju bara elden, inte sant? Men som det står här, som Paulus samlade kvistar till elden för att det regnade och var kallt. Så vad är det här regnet? Regn är de saker som du och jag kämpar med just nu. Det är våra svagheter, det är våra dåliga vanor. Och djävulen vill använda det här regnet i våra liv. Och han vill få oss bort från Gud. Djävulen kommer till sig att du ska inte göra upp en eld förrän du har tagit tur med det här och det här. Du kan inte brinna för Gud förrän du har överkommit det här beroende, förrän du har gjort dig fri från det här synden och så vidare. Och så börjar vi läsa där det står att gör inte vad köttet begär så ni kan vandra i anden. Är det någon som har läst det här? Nej, för här står i Galatierbrevet 5:16 att vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Och här djävulens plan att få oss att tro att vi måste ha itu med det som regnar i våra liv, det som vi kämpar med, det som är kanske vår synd, det som är vårt problem, så måste vi ta itu med före vi kommer inför Gud. Före vi kan få en passion för Gud. Men Gud säger att vandra i anden. Gud säger att vi ska göra upp en eld på grund av att det regnar. Och det kommer alltid att finnas saker i våra liv som vi kämpar med. Det kommer alltid att finnas regn. Det kommer alltid att finnas den här ursäkten att vi inte ska dra oss närmare Gud. Och jag ska berätta, vara öppen med er. Jag är precis lika mycket människa som ni är, så jag har haft mina utmaningar, mina problem. Och jag har än idag saker och ting. Men det som har varit något av det svåraste i mitt liv så är mitt porrmissbruk. Och det här har hindrat mig från att söka Gud i vissa situationer. För jag skäms. Och jag känner skuld och skam. Jag har dragit mig bort från situationer, från stundet och Gud har kallat. Men det är inte på det här sättet som vi ska göra, utan här står om den här mannen som var besatt i Bibeln. Han drog sig undan människorna, men då han fick se Jesus komma gående långt bort så sprang han till Jesus och föll ner inför honom. Och det är precis så som vi behöver göra. Vi ska inte dra oss undan, vi ska inte hindra oss att göra upp en eld. Om vi ska fokusera mer på att bli fylld än att bli fri, så ska vi bli fri mycket snabbare. Jag säger det igen om det var någon som har somnat. Om vi ska fokusera mer på att bli fylld, fylld av den heliga ande, fylld av Guds kraft, än att bli fri, så ska vi bli fri mycket snabbare. Kom ihåg det som jag sa i början, att den här predikan är lika mycket för mig som den är till er. Men jag vill uppmuntra er verkligen att göra upp en eld fast det regnar. Varje tanke och känsla som du har om fördömelse, om skam, att inte du är tillräcklig, att du har syndat för mycket, att inte du är värdig, så bryter jag i Jesu namn. Från vers 3. Paulus hade just samlat en fång kvistar och lagt på elden. Det leder mig till punkt nummer 2. Att någon annan tänder en eld, men den brinner av dina kvistar. Och i det här fallet så säger Bibeln att lokalbefolkningen tände elden, men Paulus samlade ihop kvistar till elden. Lokalbefolkningen som representerar en konferens. Det kan representera ett väckelsemöte, en bra kristen bok, ett tillfälle då du har fått möta Gud. Så här lokalbefolkningen. Det är någonting som tänder, som gnistar till inom oss. Och det som vi måste komma ihåg, att det som ger oss den här gnistan, är inte menat till att brinna av sig själv. Utan det är just vad jag gör. Det ger en gnista. Det tänder någonting. Och det kan lätt bli så för en del av oss, speciellt om man är ny i tron, att man hoppar från konferens till konferens för att få det här upplevelsen, det här gnistan, det var någonting som har hunnit slockna. Så får man till nästa för att uppleva någonting igen. Och då jag var tonår, det låter som länge sedan, men det länge sedan. Och så har vi hade fördelen att börja året med midvinterveckan. Och så gick en stund, så hade vi EIC, påsk. Och så gick en stund till, och så kanske var några sommarläger. Och så gick en stund till, och så hade vi action i Hesa på hösten. Och så midvinterveckan igen. Och så kanske var några ungdomssamlingar där emellan. Så man höll sig lite, så det halvt brinnande lite hela tiden. Men vad händer då de här sakerna upphör som en del av det har gjort? En eld som tänds är aldrig menad att brinna om inte du samlar ihop kvistar. Och vad är det här kvistarna? Och Bibeln säger att vi har problem med tre saker. Det är högmod, lust och begär och girighet. Det finns säkert mycket annat då. Men Jesus säger i bergspredikan att det finns tre saker vi behöver göra i hemlighet. Vi ska be i det fördolda. Vi ska fasta i det fördolda. Och vi ska ge i det fördolda. Och så står det att Gud kommer att belöna oss för de här tre sakerna i det här fördolda. Bön är en som övervinner högmod. Största orsaken varför vi inte ber tillräckligt handlar inte om att inte vi har tid. Vi har hur mycket tid som helst. Även fast man är mitt i livet och jobbar. Jag har hur mycket tid som helst att be om jag vill. Varför jag inte ber så handlar om högmod. Att jag tror att jag klarar mig utan Gud. Och nu kanske ni tänker att vad menar jag? Jag håller inte med. Omedvetet, när ber du som mest? Då du har ett behov. Och vad händer då ditt behov blir fyllt? Ja, vi slutar att be. Eller åtminstone ber mindre. Eller är jag ett undantag? Och vi kan allihopa hålla med om att det finns kraft i bön och det händer någonting då vi ber. Men det finns också saker och ting som händer då vi inte ber. Vi förlorar vår frid och så börjar vi oroa oss. Bibeln säger att oro är en synd. Vi ser inte längre ur Guds perspektiv. Vi tappar fokus och glömmer att Gud är större än våra utmaningar. Vi tappar vår identitet och vårt värde i Jesus. Vi slutar att se våra välsignelser och glömmer att vara tacksam. Vi blir andligt svaga och börjar förlita på oss själv. På vår egen förmåga. Och din bön så behöver inte vara lång. Det behöver inte vara högljutt. Det behöver inte vara komplicerad Shakespeare-bön. När man inte ens vet hälften av det som man ber. Men det behöver vara böner som är konsekvent. Och där det åtminstone finns lite disciplin. För vi kan inte heller förvänta oss att vår böneliv ska ske per automatik. Det ska vara flödande, det ska vara intimt, det ska vara härligt. Om inte vi har först tvingat oss, lite disciplinera oss för bön. Jo, Nina, jag predikar också åt mig själv. Och i våra böner så ber inte vi åt Maria. Vi ber inte åt helgon, utan vi ber åt Fadern i Jesu namn genom den heliga ande. Fastan. Fastan är som övervinner lust och begär. Fastan är någonting som dämpar vår aptit. Då kanske inte du håller med mig och tänker att man blir hungrigare om man inte äter något. Ni som har fasta, jag vet inte om ni har erfarenhet, men jag åtminstone att om jag går en längre tid som inte jag äter, ja, jag är hungrig, men sen då jag ska äta så har jag inte samma aptit. Jag säger, ja, men jag kan nu äta en skinkbeta. Och så är man nöjd. Och fastan är inte någonting som på ett sätt gör oss fri, men här dämpar vår aptit, vårt begär. Och fastan från sociala medier, från telefon, internet, tv och så vidare, absolut, är bra. Men jag tror att det finns någonting i att fasta från mat. Alla av oss, vi fastar varje dag, vare sig ni vet eller inte. Då vi sover så fastar vi. Och då vi vaknar och äter frukost, jag vet inte om du gör det, jag gör inte. På engelska så heter det breakfast. Och fastan, det som händer då vi fastar från mat, så att vi lär vår själ att det är inte vår kropp som styr, utan det är anden. Vi blir mer andligt skärpta. Mat var den första frestelsen som människorna, som Eva och Adam, upplevde i lustgården. Mat var den första frestelsen som israeliterna hade när de kom ut ur Egypten. Och mat var den första frestelsen som Jesus upplevde. Att fasta från mat så gör någonting i våra kroppar, vår själ och vår ande. Jag vet inte om du har upplevt någonting som heter att vara hangry. Vet ni vad det är? Då man är hungrig och arg eller irriterad. Man är hungrig och så blir man arg, och så är man arg för att man är hungrig, och så är det en ond spiral. Och det är precis det som händer också då vi fastar, att vår kropp börjar säga ifrån. Nu blir jag irriterad för jag får inte den här tillfredsställelsen av mat som jag är van vid att få. Jag får inte den här energin jag brukar få. Men efter en tid så lär sig själen att hej, nu är inte kroppen som styr, utan här anden. Och all religioner så predikar om att vi ska fasta. Hinduister, buddhister, muslimer har en egen månad. I hälsovärlden så fastar man. Man har periodisk fasta. Och det är bra, absolut. Det finns oerhört bra hälsokällor till att fasta. Men jag upplever ibland att vi som kristna har tappat fastan. Absolut, vi har kanske fastan under påsk. Vi har kanske en bön och fastetid någon gång sedan. Men jag tror att vi behöver ta tillbaka lite faktiskt om fastan. Det kan ju hända att ni fastar redan i är för dålig. Jag vet ju inte, men i så fall är det bra. Och det tredje, eller åtminstone för girighet, så är givande. Girighet försvinner inte med att vi lägger händerna på någon och så ber vi i Jesu namn. Utan girighet försvinner då vi blir mer givmild. Och nu talar vi inte bara om tionde, någonting som kanske sker automatiskt, jag vet inte hur du ger ditt tionde. Utan nu är det ett offergivande. Och vi kan diskutera hela kvällen om tionde, om det finns i Nya Testamentet och så vidare. Var och en får pröva sig själv. Men jag vill säga en sak. Att då jag ger tionde så upplever jag att det är mycket lättare att inte ge kollekt. Eller att inte som ge då det finns behov för. Jag tänker, men jag har gett tionde. Jag har gjort mitt. Och nu säger jag inte att ni inte ska ge tionde. Jag säger inte att du ska hellre ge kollekt. Var och en får pröva sig själv. Bibeln säger att Gud älskar en glad givare och så vidare. Men att offra är en tros utredning. Vi prövar vår tro då vi offrar. Tror jag på Gud i det här? Jesus säger att vi kan inte tjäna två herrar. Han talar inte om djävulen, han talar inte om demoner, utan han säger att vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Och här, tror det ej, men pengar i våra liv har mycket större inflytande än vad vi tror. Och ibland så behöver vi verkligen utmana oss själva att förlita mig nu på mina pengar, på min ekonomi, på all mina tillgångar, eller förlita jag på Gud. Det är lätt att säga att ja, men här, Guds pengar, ja, absolut, han får göra vad han vill. Tills han dag någon kommer att säga att de skulle vilja ha en Dodge Ram. Ni som inte förstår, så har jag en Dodge Ram. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu ska jag ge något tips åt pojkarna igenom. Jag ser att det blir nervös. Jag är ivrig. Men jag tror att det här saken är någonting, om vi sätter ihop det, så är det någonting som kan hålla den här elden brinnande för Gud. Jag tror att det här är kvistar som behövs sättas in ibland för att få hålla den här elden vid liv. Och jag vet inte hur du har upplevt, men jag åtminstone, då jag har haft ett starkt gudsmöte. Då tänker jag nog att ja, fastan, ja, men det är inte något problem. Jag kan fast 6 dagar i veckan och jag kan be 24-7 och Gud får ta hur mycket pengar han vill om mig. Men vad händer sen då vardagen kommer? Sista punkten. Eld provocerar ormar men kan också döda dem. När du blir brinnande för Gud, då du kommer till tro, så kan också helvetet bryta lös. Eller hur gör det? Och jag tror att det här är någonting som vi nu som då kanske undviker att nämna eller prata om. Att då en människa kommer till tro, så blir inte ens liv perfekt. Även fast vi tror här kanske ibland. För vad händer när vi spelar fotboll? Ut på plan och så är det någon som passar fotbollen åt dig. Vad händer? Ja, fiendelaget plötsligt riktar all fokus på dig. Och så börjar de attackera dig. Det skulle vara konstigt annars. Så länge du sitter på avbytarbänken eller paus eller ser på, så är det lugnt. Då spelar de egen fotboll i lugn och ro. Och man får sitta och heja på och bu och så vidare. Men när du är på plan, stunden när du stiger på plan, då händer det någonting. Och om du får bollen passa åt dig, då kommer fienden till att attackera. Och nu säger jag inte här för att skrämma dig om du finns med som är kanske ny i tron eller inte ännu har tagit emot Jesus. Det är inte någonting som jag vill skrämma dig med. Men vi behöver också vara medvetna om att vi har en fiende som kommer till göra allt för att få oss bort från Gud, skräm oss och släck vår eld. Och de här ormarna, så det har vi i våra liv, oberoende om vi är frälsta eller inte. Och elden så är det som provocerar ormarna. Elden gjorde inte så att ormarna började existera, utan elden gjorde att ormarna kom fram. Och så kan det vara att vår eld, vår passion, kan vara det som provocerar djävulen, det som provocerar hans taktik, alltså han blir provocerad och anfaller och angriper. Jag kommer fram i ljuset. Och om lovsångarna vill komma upp, så ska vi avrunda riktigt strax. Och kanske du tänker, okay, vad är poängen till att ha en eld? Att bli frälst, att tro på Jesus, om de här ormarna finns. Jag skulle ju hellre ha ett liv utan huggormar som biter mig. Men grejen är att de här huggormarna finns oberoende vad i våra liv. Även fast vi tror på Jesus eller inte, så finns det. Och Paulus så, han slängde inte huggormen i någon annans eld, utan han slängde i den eld som han hade gjort upp. Och så kan det vara för en del av oss att vi kommer med våra ormar till Anders eld. Och så slänger vi Anders eld, till Bennas eld. Men så har jag inte tänkt, utan jag har tänkt att den eld vi själv gör upp, så kan vi också slänga våra ormar i. Och till sist så vill jag säga att om du finns med som har upplevt att din eld kanske har slocknat, eller att din eld aldrig kanske tänt, du har inte fått uppleva att Gud har gett en gnista. Kanske du har upplevt någonting under predikan, jag vet inte. Jag vet inte vad Gud gör, jag vet inte vad Gud säger i ditt liv. Men jag ber att du ska lyssna till vad han kallar dig till. Om han på något sätt berört dig, så finns det tillfälle för förbön idag. Och du ska få komma fram. Vi ska be för dig. Om du upplever att det är någonting som har slocknat, som inte är som en gång har varit. Om det finns en situation eller en stund i ditt liv då du vet att du var mer brinnande för Jesus än vad du är idag, så har du tekniskt sett fallit bakåt. Jag säger inte på något sätt att fördöma er, utan jag säger bara att du behöver komma på nytt och få en ny eld. För vi behöver mer människor som har en brinnande eld för Gud, för Jesus.